Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Micke Gunnarsson, välkommen till Öppet sinne.
Tack så hemskt mycket. Ja, det är spännande det här.
Ja.
Oh, shit.
Du har fått äran på många sätt här nu, för att du vet att du är officiellt avsnitt, eller gäst 200 ska jag säga. Mm. Men du är även den första personen jag intervjuar via Zoom.
Wow. Det är mycket nytt nu då.
Ja, det är väldigt coolt. Mycket nytt. Jag har haft rätt länge en sån här grej att jag helst av allt vill kunna sitta med människorna som jag träffar. Du befinner dig i en annan stad. Vi löste det på det här sättet, vilket ska bli fantastiskt kul. Men jag har en känsla av att i framtiden så sitter vi i min så kallade poddhörna och spelar in ett avsnitt ansikte mot ansikte lite längre fram. Så får det här bli
Absolut. Starten.
Uppstarten.
Jag ska till Stockholm några gånger till innan sommaren, så att det är möjligt att få till det. Vi får se. Men nu, jag gillar det här formatet också. Det är också en träning för oss att verkligen vara närvarande och känna varandra även genom skärmarna.
Ja. Skulle du säga att för jag antar att det här har väl börjat ännu mer för dig under corona, att göra de här digitala mötena och även digitala föreläsningar och allting som har poppat upp verkligen under det senaste året. Hur har den lilla övergången varit för dig, tycker du?
Alltså jag tycker den har varit skön. Jag älskar att jobba digitalt, jag älskar att producera digitalt. Jag har ju min egna app också där jag är jätteproduktiv, och så det. När liksom för lite drygt två år sedan, så jag har ju nästan levt i en källarstudio i 2 år, känns det som. Men det har varit rätt skönt, och jag tror också jag behövde ett break. Du vet, när man är ute och reser så mycket och föreläser som jag har gjort innan, så kände jag också att jag behövde också landa in mer i mig själv, mer i naturen, mer krypa in ännu mer i mig själv. Så att det kommer ett lämpligt eller lägligt, och jag känner det nu också, nu när det börjar dra igång igen med bokningar i den fysiska världen, eller vad jag ska kalla det. Så har jag också, jag känner att jag vill inte ut, jag vill inte färra runt så mycket som jag gjorde innan. Utan jag försöker hitta en kombination med både digitalt och fysiskt, men att det är lite lugnare tempo. Ja, så.
Vi blir, vi vill ha den bekvämligheten också. Det är skönt att vara hemma.
Absolut, och jag tycker också det finns, alltså, så mycket människor som jag har träffat de här 2 åren som jag aldrig skulle ha träffat utan pandemin. Jag är så tacksam över det. Alltså, dels att människor har haft mer tid, men också att jag är ganska snabb på att vill jag möta människor eller tycker jag någon är spännande, så kontaktar jag dem en gång. Och det som har gjort det är ju att jag har fått en massa nya vänner vid hela Sverige, men också ute i Europa liksom, som jag inte hade hittat annars. Nej. Så jag tycker det här har varit en väldigt spännande utveckling med de här åren.
Det är speciellt, för att jag vet att i början så ledde det till den här oron för många, men samtidigt så har det också lett till en stor kreativitet hos väldigt många. Att hur löser vi det problemet som vi infinner oss i? Och då har det varit mycket digitalt på det här sättet, och jag har märkt också många som har sagt upp sig eller blivit uppsagda. Men sen har det lett till någonting otroligt bra istället. Hur har den här resan varit för dig?
Jag var snabb. Och det som har varit en fördel som jag inser för mig under den här tiden, det är att jag aldrig varit rädd. Jag har aldrig gått in i rädsla. Inte någon gång. Faktiskt, jag har inte varit i rädsla, vilket då inte heller lamslagit mig eller gjort att jag har tappat fokus eller lagt massa tid på att oroa mig eller läsa nyheter, kolla på tv. Jag konstaterade att så här är fallet. Sen så ändrade jag riktning och tänkte, hur kan jag bidra till världen på andra sätt då? Och då var det digitalt som var grejen. Så att efter 2 dagar så hade jag byggt min studio, min liksom ministudio, och så var jag igång. Och jag kan känna att jag har varit lika produktiv där, fast på ett annat sätt. Men jag har liksom varje dag gått ner i källaren klockan 8 och sen kommit upp typ vid 4. Alltså jag har haft motorn, har jag ändå kunnat ta igång på något konstigt sätt. Men jag tror också det bottnar i att det jag gör och det jag brinner för och det som gör att jag lägger tid på det jag gör om dagarna är inte för att jag har något jobb eller för att jag ska tjäna pengar, utan det är mer ett kall, det är mer en uppgift jag känner mer och mer att jag bara har. Och då ska det ut hur de yttre omständigheterna än förändras, så känns det som att jag... Det är viktiga grejer för mig att föra ut. Jag tycker mycket handlar om kärlek i grund och botten. Att jag vill vara en del av vad ska jag säga, att kunna bidra till en mer kärleksfull och hälsosam värld på något sätt. Jag vill vara en av de som är med och bidrar där, och det känner jag så starkt. Så jag har aldrig tänkt att jag skulle bli någon föreläsare utan jag har gjort saker och sen har människor på något sätt hört av sig och undrar om jag kan berätta om det, och sen jag har väl en förmåga att jag ska föra, jag känner det att livet vill att jag ska föra ut, livet vill föra ut mycket genom min kropp, så kan jag säga på. Livet har en väldigt, det är knappt jag hinner själv med liksom. Det är när jag, alla mina texter, jag håller på att skriva en bok nu som jag inte känner, jag skriver inte boken, jag tänker inte den. Jag tänker aldrig när jag skriver ett Instagram-inlägg, jag producerar minst ett per dag en ny text. Eller när jag lägger ut grejer i appen, så känner jag liksom inte att jag tänker fram grejer. Utan det är mer att jag, det är svårt att förklara, men det är bra början på den här podden. Folk fattar ingenting. Men det är bara ett flöde, så för mig handlar det mer om att för mig handlar det om att inte stå i vägen för livet. Det är så lätt att jag och mitt ego, om jag börjar ta saker personligt, om jag tror det handlar om mig, om det handlar om Micke, min status och såna här grejer, då står jag i vägen, då kommer jag inte åt flödet, utan då skiter jag istället ner mig i rädsla, prestation, och tänk om jag inte tycker boken är bra, tänk om jag inte får några följare, då är jag helt lost. Då jobbar jag inte utifrån den källan, utan då tror jag att det är jag som är källan, och för mig är det inte så.
Nej. Nej, jag tycker det är skitbra, för jag kan verkligen, alltså det blir så många frågor här i det här. Dels börjar jag tänka på Stephen King, det kanske låter jättekonstigt, men han sa en gång att, så här, att den svåraste frågan är när folk frågar, vad får du allt ifrån? Och då sa han, han bara, alltså jag vet inte, det bara kommer till en. Och det är precis det du beskriver. Och jag förstår verkligen vad du säger, att så fort egot ställer sig i vägen, då börjar man också förhindra. Det märker jag på så många som har de här, så här, jag har en dröm, men först så måste jag, och så har man 200 förklaringar, grejer som måste hända precis innan allting bara kan börja, istället för att bara sätta igång och arbeta. Och jag känner mig lite så här träffad i det du säger också på något sätt, för jag kan känna ibland att jag har precis släppt ett av mina första YouTube-klipp där jag sitter själv och pratar. Var det en tanke som jag har haft så länge? Och så tittar jag på ett av dina klipp idag och så tänkte jag, fan, alltså jag kanske inte behöver tänka så jävla mycket på hur det ser ut i rummet. Liksom, Micke tar ju bara upp telefonen, ställer upp den lodrätt och bara, tjena, jag vaknar här nu precis. Vad är din tanke? Och jag tror ibland så gör vi det. Jag tror att vi förhindrar oss själva så mycket. Och du beskrev det så bra. Man, liksom, jag hindrar källan om jag väl börjar tänka på allt det här. Som du säger. Men när, och då blir egentligen den riktiga frågan då. När började du få de här tankarna som var, gick, när vaknade du rent krasst, kanske det jag ska fråga istället, när kom det här uppvaknandet för dig?
Jag tror inte det låter ju så där romantiskt att det var något särskilt uppvaknande, det var där det hände på parkbänken liksom. Jag har svårt att se det så. Jag vet i alla fall att jag vet så här att när jag tittar tillbaka ända sedan jag var litet barn, så har jag varit jätteintresserad av större frågor. Skrev texter väldigt tidigt som handlade om djupa saker som man kanske inte normalt skriver om som 5-6 år, vad vet jag. Men mycket, jag var nyfiken på större saker. Sen så, och det höll väl i sig ända upp till tonåren på något sätt. Men sen så tog det ju sig nya vändningar. Du vet, man blev vuxen, man träffar en partner, man skaffar familj, karriär, egot, visitkort, status, hus och villa. Och sen är man helt fucking lost i slut. Alltså, eller så ska jag inte säga, men maskineriet är igång. Man börjar dras in i det normativa. Ja, man ska bli något och så vidare. Och du har ett ansvar och ekonomi och barn och allt sådär. Och det är fantastiska grejer, men... Men det drev ju mig längre och längre ifrån det som jag kände var jag. Och det kunde jag nog inte sätta ord på då, men det kan jag nu. Vilket ledde då till 11 eller 12 år sedan när det tog stopp för mig. Liksom. Det ledde till ett års sjukskrivning, utmattning. Jag skulle hellre vilja säga liksom någon slags existentiell breakdown. Liksom, där allt tog stopp och det var till och med min kropp. Liksom. Och jag har ju berättat om det innan också, att det blev destruktivt. Det var mycket alkohol och jag kunde inte kontrollera det heller. Så jag var inte på någon bra plats alltså. Men utåt sett så tror jag att många hade nog tyckt att det var bra plats. Liksom, att det gick bra och man var chef och allt det här yttre då. Men det tog stopp. Och om man nu ska säga uppvakna så skulle jag nog vilja säga att det var där jag blev stoppad. Och livet på något sätt gav mig ytterligare en chans och sa att nu tänker jag stoppa dig. Och nu gör om, gör rätt. Du vet vad du är här för. Du vet vad du ska. Du vet vad det är som leder dig. Och där började ju liksom mitt på allvar, min mer, vad ska man säga, inre resa då. Och sen man kan kalla det både inre, man kan kalla det större, man kan kalla det andliga, man kan kalla det en massa olika saker. Men där började mitt arbete och det ganska snabbt så la jag om alkoholen, jag blev liksom nykter, jag hade rökt, alltså hela min hälsa, allt det bara föll på plats. Inte från att jag behövde kämpa och bli nykterist eller sluta röka efter 17 år, utan jag kunde liksom inte fortsätta, utan jag började upptäcka vem jag började följa min egna, den sanningen och den rösten jag hörde, och då var det inte svårt att, det hade varit svårare att fortsätta. Så att och sen började, sen var jag ju på platser i olika, jag var på ett ställe som heter Bara Vara som jag brukar berätta om liksom, där jag var flera gånger och jobbade med mig själv och jag vill dit fortfarande, men jag började märka att det finns något större som jag vill tjäna än idén om mig själv. Sen har väl det accelererat, så man kan väl säga att jag skulle säga så här, att för ungefär 2,5-3 år sedan Då tog jag något slags inre beslut att nu ska jag vara sann. Jag ska gå 100% all in i att vara sann mot mig själv. Mm. Och inte stå i vägen längre. Inte fega, inte tänka utifrån pinsamhet. Vad funkar? Bara gör. Och det är klart att det har haft sitt pris och det har sitt pris, men jag kan inget annat idag. Jag måste göra det, och det låter kanske konstigt, men jag har liksom ett armband. Jag brukar alltid säga det. Jag har ett armband som jag har gjort där det står "tro inte att du är något", står det på det. Och det är liksom en påminnelse i mig, så inte jag tar mig själv på för stort allvar, att jag tror att det är den här lilla köttbiten som är det shit. Utan det är mer bara en katalysator för ett verktyg för något större. Men många gånger så fastnar vi i den här grejen. Vi tar det person, vi tror det handlar om mig, det är jag, och så blir det bra, dåligt. För mig handlar det om nästan att personlig avveckling snarare än utveckling. Mm. Att avveckla idén om dig själv, så kommer vi åt något mycket, mycket coolare och mycket viktigare idag. För vi ser vad som händer om vi är fast i oss själva, vårt ego. Vi ser hur destruktiva vi blir, både mot oss själva och mot jord och varandra. Mm. Så att det måste, jag känner att just nu är vi inne i en tid där jag tror jäkla vad mycket människor som håller på att vakna upp nu. Det kommer bli en wow. Det är många ägg som kommer att knäckas framöver, alltså, som är på väg, som är på bristningsgränsen. För vi orkar inte längre. Vi pallar inte, Det är så tydligt att jag tror det är för många av oss som går runt med den här inre konflikten. Vi märker att det stämmer inte längre. Det gör för ont. Och vi är inte menade att vara här för att det ska göra ont. Det är världens lekplats vi är på. Det är ett paradis. Vi har allting vi kan någonsin drömma om. Men vi går vilse i oss själva, så vi kan inte njuta av det här som vi ser. Vi ser inte ens soluppgången längre, utan vi ser, jag vet inte om vi ser, nu generaliserar jag lite, men vi är ju inte fria. Nej. Vi är som fantastiska, mirakulösa lejon där burarna har varit borta sen, aldrig ens varit där kanske. Men vi tror det. Så vi vågar inte, för vad ska andra tycka och tänka, vad går hem, vad är snyggt, perfektion, duktig, bra. Wow, det finns en helt annan frihet. Och jag märker det nu liksom, när jag verkligen expanderar. Jag kan känna verkligen liksom, allt ifrån att jag dansar, jag lägger ut, jag vill bara leva. Och jag märker vad som händer i människor. Jag ska också dansa, jag vill också, alltså släpp mig fri. Ja, du är fri. Du är fri. Wow. Men vi har blivit riggade under lång, lång tid på massa olika plan och på massa olika sätt som gör att vi lever i kramp. Det är i alla fall en idé jag har i alla fall.
Alltså det var många år då jag gick och ifrågasatte vad är egentligen frihet? Det var en sån otrolig tanke för mig, och jag började podda redan 2011, och då vet jag ibland där omkring så började jag lyfta lite de här frågorna med min kompis liksom så här. För många går runt och tror så, ja, men vi är fria, vi lever i det fria och liksom, det är så fritt, och då så här, fast är du verkligen fri om du går till ett jobb som du hatar mellan 8 och 5? Är det frihet att gå till ett jobb där det enda du drömmer om är helgen som du sen kan kröka bort? Eller att du drömmer om semester som får ledig 5 veckor och sen bara drömma efter de här 5 veckorna igen? Det är ingen frihet. Visst, du har ett pass, du kan åka runt, du är tekniskt sett, du sitter inte i fängelse, men du är ändå fängslad i dig själv. Och jag håller med, jag upplever verkligen att många håller på att vakna upp. Att man vill känna frihet på riktigt, att inte vara låst utan våga göra det som man också vill. Men det kan vara svårt.
Men hittills har vi blir lurade att friheten ligger utanför oss själva. Så friheten skapas ju någonstans mellan öronen på oss. Alltså den skapas ju inne i oss. Alltså som jag säger, vägen ut är in. Alltså det är inifrån det händer. Mm. Inte utifrån, men många gånger söker vi oss utåt. Och det tycker jag är rätt kul, liksom bara hur vi tänker kring de ekonomiska systemen. Att även när vi då har mat för dagen och tak över huvudet, som många ändå har, så låter vi ändå pengarna begränsa oss från att göra saker som vi älskar eller saker som skulle kunna göra oss mer fria i det inre. Vi vägrar att gå ner 4 000 i lön i månaden för att då tappar jag en del av mig själv. Man börjar identifiera sig själv med pengarna och liksom, ja men herregud, jag kan inte gå ner i lön. Jo, det är klart du kan. Du måste ju bara fråga dig, om jag går ner i lön, kommer jag ändå kunna bo kvar eller kommer jag kunna äta? Och det är någonstans där, men vi har liksom någon slags kapprustning, mer. Och det tycker jag är så kul när jag är ute och föreläser. Jag säger, när jag är ute och jobbar nu, liksom, jag skulle aldrig låta pengarna få göra att jag missar ett uppdrag jag vill ha. Alltså tid är inte pengar, tid är liv. Mm. Och jag vill samla på mig ett gott liv. Så jag menar, om en liten förskola ringer från Malmö och säger, hej, vi är 4 pedagoger här och vi tänkte, kan du komma hit och jobba med oss i något litet kuddrum eller något? Och jag känner bara, fan, jag vill verkligen dit. Wow! Då, och de säger, fast vi har liksom bara så mycket pengar. Om jag då har bestämt att pengarna är det shit, då kan jag säga liksom, nej för fan, får inte jag 25 000 så kommer inte jag. Men då missar jag att få träffa de här människorna i kuddrummet. För att idén om pengar har plötsligt blivit viktigare än min upplevelse av att leva. Mm. Och det här är spännande. Alltså pengar, det är en sån del som kan vara ett jättestarkt, som kan ställa till ordentligt för oss, att vi blir förblindade.
Det finns 2 grejer här. Det är ett, jag vet inte vem det är, men det är en stoicist. Det finns en stoisk historia som är en man som spenderade så mycket pengar på saker. Han bara brände pengar och folk tyckte att det var helt galet att han brände pengarna. Men då säger den här filosofen, vad är galnast? Att han bränner pengar eller att han spenderar sin tid på att jobba så mycket på att tjäna pengar? Mm. Och jag tycker det är en väldigt bra poäng, och jag kan känna igen mig i det här, det du nämner med pengar, för att jag har gjort så pass mycket liksom, olika projekt under hela mitt liv. Alltså jag gjorde sketcher på nätet, på YouTube, innan folk knappt visste vad YouTube var. Det fanns inga pengar eller någonting. Men för mig var alltid, jag upplevde aldrig att jag åstadkom någonting för att jag inte tjänade pengar på det. Så det finns den rävsaxen också i oss, tror jag, att kvittot på att ha åstadkommit någonting, det är när pengarna på något sätt börjar rulla in. Och det är någonting som jag har fått ändra nu när jag pratar med, oftast när jag lär känna någon och så kan de säga, men gud vad du har hunnit med mycket och jävla vad du har gjort massa saker, och så känner jag, ja, shit, men det fanns en tid då jag liksom såg ingenting, för att min enda tanke var, det är först när jag kan leva på det. Det är först då, allt annat är bara kampen dit. Men det tror jag också får så mycket saker att lida, vilket det fick för mig, för då var jag aldrig avslappnad när jag gjorde det. Utan det var hela tiden stressen om att jag måste börja tjäna pengar på det här, för jag tycker det är så jävla tråkigt att jobba som PT. Och till slut då, som jag sa innan vi började spela in, helt plötsligt hade jag inga pengar på att jobba PT för de kunderna som hade hoppat av. Jag skaffade ingen ny och sen, fan, måste jag fixa ett helt annat jobb istället. Så det där med pengar, det är En otäck, väldigt otäck grej, för det ligger så mycket som du säger status i det också, som du sa innan där.
Ja, det, och man skulle också kunna se pengar som det här yttre kvittot då, att jag duger. Och det skulle ju också kunna säga att en publik kan vara, eller lyssnar i en podd. Alltså, varför gör jag det jag gör? Är det för att jag ska, är det för publiken skulle jag göra det, eller gör jag det för min egen sannings skull? Mm. Och så har jag ju också upplevt, jag hade ju en period när jag mådde så jäkla dåligt egentligen på scen. Alltså jag kunde inte sova kvällen innan, för att mycket handlade om prestationen. Att jag skulle vara duktig, jag skulle få bra på utvärderingar, jag skulle få stående ovationer. Vilket gjorde att jag säkrade upp för det. Jag stod ju på scen egentligen, men jag ska vara ärlig och vara rädd. Och det är klart det syntes inte utifrån, för jag hade liksom skills att kunna manövrera det. Men om man verkligen hade tagit en liksom känt efter på mig, så var jag i skräck. Och hade liksom mer tänkt på, är det rätt slide nu och kommer nästa bild och är jag rätt ute och hur ser publiken ut? Att jag var där bara för deras skull. Och beroende då på om det blev stående ovationer, så var ju det, då var jag ju fly high. Jag var ju bäst. Wow! Var det burop eller någon skrev en trea i utvärderingen, så kunde hela min värld rasa. Så jag var ju helt beroende, jag var ju våldet utav publiken. Och idag fattar jag att stående ovationer och burop är av samma knark om du är beroende av det. Utan jag måste fråga mig, idag kan jag verkligen känna, och jag säger det ibland till publiken rakt ut, att jag skiter fullständigt i er just nu. Det är ni som skapar föreläsningen. Om jag har 800 pers i publiken, så sker det 800 olika föreläsningar. För varje människa gör sin föreläsning. Jag kan inte ta ansvar för dem. Jag brukar säga fuck you, I love you. Fuck you på det sättet att ni får skapa er egen. Jag älskar er allihopa. Men nu, det är ni som gör det här nu. Och det enda jag kan försäkra er om, det är att jag tänker vara sann i varenda sekund och säga det som jag hör kommer till mig. Idag har jag inget manus. Jag kom ut liksom med 70 bilder, och ibland använder jag en och ibland tre. Jag har ingen aning. Utan jag vill bara vara ärlig och sann och känna att jag har tillit till stunden. Att nu möts vi och det som sägs ska sägas. Och det är en helt annan grej för mig. Så det är en sån befrielse. Jag kan stå och njuta, och jag har ingen aning om vad jag ska säga nästa minut. Och det är klart att för en kund kan det vara lite läskigt, men då får man ju hjälpa dem. Men just att jag tror vi människor, vi behöver det nu. Ja. Vi behöver få våga känna tillit och bara vara. Precis som du gör detta snacket nu. Mm. Låt det bara hända. Mm. Det för mig är liv. Detta är liv för mig. Men jag tror att mångt och mycket så lever vi, jag skrev om det på Insta idag, att vi liksom lever vi är mer in i ett icke-liv. Det är mer konstgjort, det är mer konstlade maträtter, vi kan inte bruka vår jord snart längre. Allt handlar om icke-liv, vi går åt fel håll. Så vi måste väckas till liv nu och få känna på hur det känns. Att skratta, att leka, att busa, att älska, att dansa, att få känna den frigörelsen. Det är så viktigt för mig, jag vill verkligen vara någon slags påminnare idag att vi inte glömmer bort det, för det kan gå så snabbt. Min pappa, han dog nu precis innan jul, liksom 4 veckor från att ha varit jättepig pappa, jättefin pappa på alla sätt. 4 veckor, han blev lite yr i huvudet och sen försvann han, eller i alla fall från sin kropp. Och då menar jag att, och det sista han sa till mig var liksom, Micke, slut aldrig ha roligt. Mm. Och det är en sån påminnelse, vi ska ha kul när vi är här. Mm. Men vi tar oss själva på så stort allvar och vi gör så rädda för varandra, så att vi kanske inte ens tänker, vi inte ens sätter igång och känner oss att vi lever. Nej. Det vore olyckligt. Gå in på en förskola och titta på ungarna, de lever varenda jävel. Det är helt galet. Och där har vi alla varit. Vi har alla varit de små barnen som går igång på en vattenpöl. Mm. Men vad har hänt sen då? Och det brukar jag tänka så att det är i början av vårt liv. Alltså egentligen borde det bara öka sen ju. Men ibland blir jag liksom rädd för att vi föds på topp, sen går det bara ut. För. Nu kanske jag generaliserar lite, men det vore synd om det är så. Och du vet, när jag jobbade med ungdomar, var en tjej och skrev en låt. Alltså jag blev så ledsen när jag hörde den låten, för hon skrev en låt om att hon visste inte om hon ville bli vuxen, för när hon tittade på hur vuxna verkade ha det, så visste inte hon om det var en plats hon ville befinna sig på. Jag tänkte, vad är det för bild vi visar av våra barn? Vad är det för signaler vi skickar? Ja, det är jävla ingen lek med livet, det ska du veta. Det är hårda, och vänta till du kommer ut i verkligheten, och det är jämna plågor. Lägg av! Lägg av!
Ja, jag vill börja med att säga att jag beklagar det med din pappa som du berättar. Jag tycker det är ett fint citat som han hade. Jag har själv tatuerat in på min överarm här, sluta aldrig skratta. Så det är lite ett motto som jag också försöker leva efter. Och sen gillar jag den här tjejen mer, hon har sagt, för min inställning har ofta varit att jag vill leva Peter Pan-livet. Jag har inte tid att växa upp. Vi måste fortsätta vara barn hela tiden och man måste kunna leka. Och jag tycker det var så roligt för min brorson, idag är han äldre, men när han var 5 eller 6 så hade han frågat sin mamma: är Paul ett barn eller är han vuxen? Och då frågade hon: vad tror du? Hon bara: men han är ett barn, va? Hon bara: är du säker? Han bara: men är en vuxen? Men kan du säga om han är ett barn eller vuxen? Och jag förstår, för att varje gång jag var med han så gick jag ner till hans nivå. Jag var där, men jag tror det förvirrade honom att jag såg ut som mamma och pappa. Det blev lite, och då kom ju frågan liksom: vem, barn eller en vuxen? Men jag tror det är så viktigt att kunna, precis som du säger, behålla leken.
Ja, alltså, jag vill ju inte rekommendera vuxna att bli barn. Nej. För det blir krängigt att gå och bajsa ner sig och ha blöjor och amma och grejer. Utan vi måste förstå att vara vuxen handlar, vi får inte sluta att leva för vi blir vuxna. Och det jag tycker symboliserar barnet, det är friheten, det är leken, det är utforskandet, det är det egofria. Om du tittar på riktigt små barn så har ju inte de utvecklat något ego. Det är inga problem för dem om de leker med en liten lastbil och så släpper de handen för de ska pilla en snorkråka om någon tar bilen. För då tar de ett flygplan. Det flyter på. De startar inte. Men när egot börjar komma och de börjar identifiera sig med bilen och mamma och pappa skriver med stora bokstäver: min bil, Olles bil. När vi börjar liksom bli våra, det vi inte är. När vi börjar tro att vi är våra saker, när vi börjar tro att vi är vår kropp, när vi börjar tro att vi är vår prestation, då kommer det bli krängigt. Och det är det jag tycker, det skulle jag däremot önska att vi tittade på och var mer nyfikna. Det som jag tycker symboliserar det rena och fria i barnet. Men tyvärr så tar vi ju mycket det ifrån dem ganska tidigt. Det egna inre ledarskapet, den egna inre tron på sig själva, utforskandet. Utan helt plötsligt säger vi till dem ganska tidigt att du vet inte bäst, utan vi vet bäst. Och det är det du ska förhålla dig till. Vi har en idé om dig och vi har ett facit i stort sett. Och det är det du ska göra. Vi vet, ja, vad ska jag säga, att vi vet ditt bästa, inte du.
Nej, och det är någonting som jag tror att alla har hört. Man får den här vägledningen på något vänster från barn, vad som är bäst, vad man ska göra, vad man inte ska göra. Och sen det värsta är också att även när föräldrarna själva eller när barnen själva blir föräldrar så fortsätter de samma sak, även fast de vet att det kanske inte skulle vara så. Det blir den här konstruerade sanningen på något vänster. För du pratar ju väldigt mycket om min sanning och att våga leva den. Och jag får känslan många gånger av att det är väldigt svårt för folk att hitta sin egen sanning och vara ärliga med sig själva om den. Att det är, och jag har själv varit i det allra högsta grad, om jag får backa liksom x antal år, att det var så jävla viktigt vad andra tyckte och tänkte. Och liksom om mig, allting jag gör och hur jag ser ut och så vidare. Jag kunde inte gå ut och kasta soporna utan att kamma håret i princip. Och nu är det bara så här, skiter i, jag går och tränar och håret får liksom se ut som det gör. Man klär upp sig när man behöver. Och när det inte behövs så gör man inte det. Och spelar in grejer som folk tycker är skit, ja, men lyssna på något annat, jag kommer fortsätta producera ändå. Men det är lätt att ha väldigt illa vid av en negativ kommentar, som du sa. Det kan liksom förpesta ens vecka till och med. Och bara vara det där. Men har du något tips på hur man gör för att börja manövrera i sin egen sanning?
Nej, men jag tror ju egentligen, när du säger manövrera i vår egen sanning, så tror jag att i de flesta fall vet vi vad som är sant. Men frågan är om vi vågar följa det. Alltså, du anar inte många som skriver till mig, till exempel, som lever i relationer som de inte vill leva i. Som är destruktiva eller som de. Och de frågar mig: hur vet jag om det är sant, om jag ska lämna eller inte? Och jag säger: du vet det. Jag säger inte om du ska lämna eller inte, men om du verkligen känner efter så vet du. Och då kommer ju till slut: jo, men tänk om jag inte fixar ekonomi. Man vet ofta sin sanning. Men frågan är om du vågar gå den vägen. Om du tillåter dig, eller om du låter mer rädslorna styra. Vilket självklart kan också finnas där. Men Så att sanningen tror jag vi, utan frågan är ju mer vad vi behöver för att våga tro på den sanningen och våga gå den vägen.
Mm.
Hur viktigt är det för mig? Och det jag tror det är svårt att säga, men jag menar, om jag tittar på mig, det är väl klart, jag vet väl att jag vet ju att människor raljerar över mig och tycker det, alltså människor tycker ju massa saker om mig. Vissa tycker jag inspireras av det, vissa tycker jag är helt dum i huvudet. Vissa skulle inte, alltså vissa tror jag liksom verkligen tycker illa om mig och tycker jag är fjantig, omogen, vadå, stå måla naglack eller stå dansa i ett kök eller liksom sitta naken i en dusch och filma, är jag dum i huvudet? Så det finns en massa tankar kring mig. Men frågan är jag här för deras skull? Är jag här för att behaga dem? Eller är jag här för att behaga mig själv och känna att jag lever?
Mm.
Sen måste, vad folk tycker och tänker om mig, det har ju inte jag med att göra.
Nej.
Det är inte min business. Så kan man börja jobba på det och börja liksom verkligen titta på det lite djupare. För att jag skulle vilja kalla det att det är nästan diktatur. Om jag menar att alla ska älska mig, vad är jag för människa då?
Mm.
Det är ganska, folk måste ju få tycka vad de vill om mig. Om de tycker jag har en ful tröja på mig, så varför får de inte tycka det? Det måste de väl få tycka. Herregud. Jag vill att alla människor ska vara de är. Och att de ska vara sanna i det de är. Så att om en människa säger till mig, jag tycker inte din skjorta var snygg. Nej, det är helt fine.
Mm.
Jag tycker, men det är här vi märker, det är här vi sätts på prov hur vingliga vi är. Om jag verkligen har köpt en tröja som jag känner, fan vad snygg den var. Och så kommer du och säger till mig, uff, det där var ingen snygg tröja, så den var ju modern för 5 år sedan. Tar jag av mig den då? Ja, då är det också mätstock. Hur mycket står jag i min sanning? Jag hade en sån diskussion med en vän förra veckan som var otroligt spännande. En vän som jag känt i 30 år, men där vi kom in på ett ämne där vi inte hade varit innan antagligen och pratat. Där vi var så olika. Men hur vi klarade i 1,5 timme och ha ett sånt jäkla liksom intensivt samtal. Men det var ingen av oss som försökte tvinga en andra att ha rätt eller fel. Eller gå över på min sida. Utan vi kunde bara spegla varandra. Men vi flyttade inte oss. Jag kände att det här liksom en sån värdering ligger djupt rotad i mig. Och vi kunde acceptera varandra i det. Det var inte att den ene gav upp eller någonting. Eller vi var över på varandras sida och tittade och utforskade. Men det var ingen debatt. Det var ingen vinnare, ingen förlorare, inget dömande. Utan bara ett vackert accepterande. Ah! Okej, så ser din sanning ut. Wow, det här är min. Men och det är dit. Tyvärr är det är synd att det saknas ju mycket sådana samtal idag. Utan ofta är det kopplat till debatt eller vinna eller övertyga. Eller ja, egot härjar fritt liksom. Och jag brukar alltid säga att egot älskar att tycka saker. Kärleken vill förstå. Det är en sån jäkla skillnad. Antingen tycker jag saker om min polare, tycker att han tänker för jävligt. Jag försöker göra så att han tycker som mig. Jag tycker massa saker om min granne. Jag tycker saker. Men då det är i alla fall en bra alarmklocka för mig. Att nu är nog egot igång. Men kärleken tycker inte saker. Kärleken vill förstå. Och kärleken är så jäkla cool på det sättet. För den orkar förstå de mest fruktansvärda saker. För den dömer inte. Den använder inte sig själv som spegling, utan den går bakvägen och vill förstå, vad är det som händer i denna människan? Vad är det? Jag vill förstå det, vad det är som gör att den människan agerar på det sättet eller uttrycker sig på det sättet. Men egot möter ju den, där blir det ju, slår det ju clinch med en gång.
Mm.
För jag vet bättre än dig, du har fel eller så. Men om vi tar väck oss själva någon sekund och istället försöker låna egentligen den andra kroppen och gå in. Wow. Då kan det bli vackra möten. Då kan vi växa.
Jag tycker det är väldigt bra sagt det där, för det är någonting som jag reagerar väldigt mycket på. Nu är det ett jättedåligt exempel kanske med kommentatorsfält, men hur som haver, jag tycker det är så ofta man märker där att folk läser egentligen inte vad den andra säger, utan man vill bara få fram rätt, att jag har rätt och att den andra har fel. Det är egentligen bara en kamp om det, att den andra ska bevisa för den andra att den är i princip dum i huvudet. Och jag anser att där tycker jag också att vi har gått så vilse. För jag tycker det är bra det här nämner med just diskussioner. Jag har en person, Gurgen Baklöjtjoglu, en kille, han har varit med i min podd 3 gånger. Jag tror att vår längsta podd var 3 timmar. Vi är extremt lika, men jätteolika i våra ideologier. Men vi möts och vi är fan idag sjukt bra vänner och vi har mötts genom podden och idag anser jag att det är en riktigt god vän till mig för att vi kan konversera. Han är vegan, han är minimalist och liksom har gått åt ett helt annat håll. Jag är bara väldigt öppen, jag vill vara fri i alla titlar och liksom jag vill inte identifiera mig med något, men jag äter väldigt mycket kött. Och, men ändå kan vi liksom snacka om det och det är bara väldigt, vi har sån respekt för den andras åsikt. Och det är det jag tror också att vi måste nå. Vi måste börja respektera den andras åsikt och där kunna mötas.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så för en konversation. Politik, där känner jag mest bara att det blir katastrof. Det är så här, de som inte är vi, de gör så här och de gör allt fel. Och så säger den andra vad de andra gör fel. Så jag lär mig vad det andra partiet står för genom att höra andra prata om dem. Men de pratar sällan om sig själva. Utan det är oftast bara den här... Just bara, allt är så dåligt och vi gör skitbra. Och det är där ungefär diskussionerna står, istället för att fan, kan inte ni nu som är från de här två olika partierna mötas, prata balanserat istället för att bara säga, ni gjorde så, och så gjorde ni så, och så gjorde ni så här, och så var det så här, och så är vi skitbra, vi vann den här debatten nu på grund av att det tycker lite människor. Och så känner man där då som personer som sitter och tittar så här, okej, jag har egentligen inte uppfattat ett skit om vad som har hänt. De har sagt att det här är bra, det är dåligt, det är dåligt. Men det finns ingen respekt för varandra. Och jag vill också, jag vill kunna sitta med någon som jag inte håller med, men ändå förstå. För jag tror att det är det handlar om så mycket. Vi behöver... på något sätt får den här viljan att förstå den andra personen istället för att förklara för honom att du är dum i huvudet för att du inte tycker som mig. Och sen när folk inser att fan, det den tycker ändå kanske är helt okej, då vågar de ändå inte gå dit. Då är det ungefär fel. Du tyckte så här, du måste alltid vara kvar i det här.
Och förstå att alla människor är på sin resa. Alla, kan vi inte bara låta människor få vara? Varför ska jag lägga mig i så jävla mycket? Har jag så mycket tid över liksom, så att jag ska börja till och med leva andra människors liv och börja liksom bygga upp drama hur hög gräsmattan är hos grannen? Jag fattar inte ens hur man liksom riskerar sin egna tid i att försöka leva andras liv och styra och ställa hur de ska vara och tycka. Man har väl nog med sig själv och ställa sig själv till rätta, tänker jag. Ja. Men det är klart, det beror ju också på, ja, och det är ju också vad vi är olika. Och det är inte bättre eller sämre, men jag menar, jag har ju vänner som aldrig skulle öppna en bok som handlar om personlig utveckling, som inte är där för 5 öre, som aldrig, utan de kanske mer tittar på såper och skvalletidningar och är mer bekymrade liksom om någon kändis har köpt en hund eller inte. Och jag säger inte det att det är fel eller rätt, men vi är så olika. Så att det får man ju också vara ödmjuk kring, att vissa människor har inte kommit till den platsen där man börjar titta inåt. Och det är inget, jag ser inte det som något jämförande, utan vi är på olika platser. Men sen är jag ganska övertygad om att vi ska alla samma väg vandra på ett större plan. Alltså att det handlar om medvetandeutveckling, det handlar om en resa mot kärlek, i alla fall jag är ganska övertygad om. Och det blir bara bättre och bättre. Vi är mer medvetna nu än vad vi var innan. Det är inte länge sedan vi slog våra barn och det stod i böcker att man skulle slå barn. Eller röka i bilen när ungarna satt, eller inte ha hjälm. Alltså, nu tittar vi att vi levlar ju upp hela tiden. Så det är fantastiskt liksom. Vi går en väldigt ljus väg till mötes, tror jag. Även om det kan se lite mörkt ut just nu i vår värld, så detta som händer nu behöver hända. Och det tror jag också, att det, Det är ett sätt också för oss att vakna upp. Det hjälper oss att vakna upp när det börjar göra för ont. Jag kan ju se till min egna resa, min utmattning. Eller, och du kan ju också se när det verkligen brakade för dig. Det var egentligen en dörröppnare för att du skulle börja agera på ett mer medvetet och klokt sätt. Mm. Så att tittar vi på kollektivt sätt det som händer i världen idag så tror jag ju att vi är ganska snart på väg mot en helt ny era av mänsklighet. Där inte egot är så dominant, där vi kommer inte förstå, nu kommer inte jag kanske, men om vi spolar fram bandet några hundra år så kommer vi inte förstå så som vi håller på nu. Mm. Vi kommer skratta åt, vi kommer inte begripa det, för att vi har kommit till en plats där inte egot är så starkt som det är i oss nu. Det tror i alla fall jag, det är min övertygelse.
Ja, alltså jag önskar verkligen att det vore så. Jag blir lite tveksam ibland, men däremot så upplever jag ändå att det känns som att väldigt många är där nu, och jag tror därför typ, ja, men det du skriver på liksom dina sociala medier eller de poddarna som jag släpper, att jag har förstått det när vissa hittar min podd och de har nämnt någonting om den, så här också, nej, men jag ville lyssna på någonting som var lite djupare. Jag var trött på att det alltid bara skrapades på ytan, och det är ju skitkul att man kan bidra med det i det här liksom konstiga klimatet som är. För det är som du säger, det är väldigt mycket också dokusåpa grejer det smäller högt, det är väldigt mycket influencers som också syns, som egentligen kanske har ett budskap mer än att fan vad kul, jag köpte det här plagget och det ser jättebra ut, fantastiskt. Men sen finns det de som också har de här andra frågorna, och du och jag som kommer ändå från den här eran utan internet, vi vet att det var mycket svårare då. Och det tror jag är väldigt positivt idag. Att idag är det inte brevduver eller liksom någon pratade flera mil härifrån för några veckor sedan och hade det här budskapet, utan vi tar fram vår mobil, pang, pang, pang. Och vi kan slänga ut det här och vi kan med de orden få någon att vakna upp eller ändå börja tänka att jag vill prova att läsa den här boken, eller fan vad provocerad jag blir av det Micke skriver. Men då måste man också fråga sig, varför blir du det? Vad är det som gör att du blir lite triggad av det här? Det beror ju på något. För jag tror också att när vi slutar bli triggade av någon där ute, då tror jag också att då börjar vi landa mer oss själva. Att det blir mer så här, om han gillar det och han gör det eller hon gör det, det är okej. Okay. Men jag blir inte där triggad. Men jag tror många gånger de som blir lite triggade av det här, det står för något. Och jag litterärt nämner självhjälpsböcker blir jag nästan full i skratt, för jag vet fler som har läst, som försökt se på någon bok och så bara, nej men det var inte min grej. Eller jag vet att min mamma hade börjat läsa Antonio de Mello för en massa år sedan, och då hade hon sagt att hon först varit lite irriterad på den. Hon hade väl stört sig, men sen sa hon bara, det är en av de bästa böckerna jag har läst, och nu har hon citat från honom på kylen. Och jag tror att det är där det börjar. När du märker att en bok irriterar dig lite, fortsätt läs. För att det är nog den som kommer att liksom skaka om dig. Och det är det vi alla behöver. Vi behöver vid något tillfälle bli lite omruskade för att då kunna liksom påbörja den här processen eller uppvaknandet eller vad man nu vill kalla det. Då.
Och det är det som är häftigt. Jag menar, den boken har ju inte förändrats. Det är samma bok. Ja. Men det läsaren har förändrats. Och det tycker jag också är häftigt. Jag kan ju se blogginlägg jag skrev för kanske 15 år sedan, där jag inte håller med mig själv för 5 år idag. Det, för att vi utvecklas, vi förändras. Mm. Och det är inte heller något vi ska tycka är konstigt. Utan, och det tycker jag också hänger löst. Om jag tycker en grej idag, så är det inte säkert jag tycker den imorgon. Om jag har en ståndpunkt idag, jag kan förändra. Jag vill vara flexibel. Jag tänker inte cementera mig i sanningar. Jag vet, jag har en sån rolig exempel att det var nu 6 år sedan eller någonting. Alltså fram till jag var typ 42 år så hade jag alltid tänkt att havregrynsgröt var äckligt. Mm. Alltså det är en sanning jag har gått med. Och jag har aldrig, tills någon frågar mig på djupet, har du någon gång smakat havregrynsgröt? Där jag verkligen kom på mig själv. Fan, jag har nog aldrig smakat havregrynsgröt. Men jag hade så jävla fast i den sanningen. Och så smakade jag havregrynsgröten. Vi var på ett hotell och jag och en kompis skulle göra ett jobb. Och jag kände, detta var ju så jäkla gott. Och sen den dagen så äter jag havregrynsgröt varje vecka. Så att vi måste vara på vår vakt, så vi inte går runt med osanningar och tro på sådana saker som inte är sant. Vi måste ompröva. Ja. Vi måste våga till, och det tycker jag är så jäkla häftigt. Det händer så många ofta i mina flöden, särskilt på Instagram då, att, eller i min app liksom, med Dagens Tanke och så, att många säger liksom att de har slutat att följa mig. De har kastat veck appen, eller så har de liksom börjat liksom avfölja mig på Insta. Och sen kommer de tillbaka igen efter ett par månader och säger, nej, men jag måste vara... Så att, och det tycker jag också är vackert liksom. Det är precis som du säger, man blir irriterad, man blir förbannad, så drar man sig undan. Mm. Men så känner man, och det är många gånger någon har skrivit så här liksom att, fan, det handlade ju om mig. Det handlade ju inte om det. Det var ju, fan, det var jag som behövde verkligen gnaga på den grejen. Herregud, jag var ju verkligen inte inlyssnade kring min unge, liksom mitt barn, utan jag tyckte det var barnets fel till jag började fatta att, vad är det som hände i mig när skorna stod i hallen? Så hade jag aldrig sett det innan, utan jag tyckte det var för jävligt att behöva lära sig, vad fan, plocka undan skorna. Men vad är det som gör att jag blev, försatte mig i tillstånd där jag mådde själv så dåligt och var så arg? Ungarna var inte ens där och satt upp på rummet och spelade dator, men jag stod i hallen och såg ut som ett jävla monster över ett par skor. Istället för att jaga reda på ungarna, att jag börjar jaga reda på mig själv och ställa mig frågan, vad är det som gör att jag liksom säljer ut mitt egna välmående så snabbt, bara för ett par grejer i en hall? Mm. Det är där det börjar. Men, och då kan jag förstå att i första början kanske man blir vansinnig på mig när man ser sådana inlägg liksom med skor i hallen och säger, jävla idiot. Men sen börjar man komma på sig, vad fan är det? Vad håller jag på med? Och jag tycker det är så vackert att möta människor i det, att liksom ena dagen är det fuck you Micke, och sen nästa dag, du, jag har en fråga. Jag tycker det är så underbart. Och det är så när vi, det är så jag är väldigt ödmjuk där, och det är mot mig själv också, att jag, en sak jag tyckte igår kanske jag inte tycker imorgon. Vi får se.
Nej.
Vi får se.
Jag skrev ett inlägg om det där rätt nyligen, eller om det var någon gång förra året, men jag har varit väldigt mycket inne på det här med att så här, omvärdera min sanning. Så jag skrev något om att det jag tycker och tänker idag, jag säger det rätt ofta, liksom, mina åsikter idag, de kommer förändras. Jag kommer att omvärdera mitt liv ungefär en gång per år, så kommer jag nog att ha omvärderat väldigt mycket. Vissa saker stannar kvar, andra kommer försvinna. Jag kanske tycker att jag är briljant eller har en briljant tanke om något idag, men imorgon så kommer jag ju bara att tänka att, men vad fan är det här alltså? Och jag tror att det är viktigt, det är så jätteviktigt idag, för kommer jag falla in lite på forskning, men man märker när forskare blir besatta av sin sanning, då fortsätter de bara att jaga det, och allting ska bara uppnå det de en gång sa, för att vi återigen älskar att ha rätt i det hela. Och jag tror att det är farligt. Jag tror att vi behöver verkligen uppskatta istället att kunna skifta vår sanning till en ny sanning, om man säger så.
Men det beror ju, jag tror ju att hela den grejen handlar egentligen inte om åsikterna i sig eller sanningarna i sig, utan det som är utmaningen är att ställa sig frågan, hur hårt identifierar jag mig själv med åsikten? Mm. Har jag blivit min åsikt? Har jag blivit min åsikt? Då är jag farligt ute. För då, om du då släpper åsikten, då vem är du nu? Så att om du börjar, det är likadant om du tror att du är ditt yrke, om du tror att du är dina pengar, om du tror att du är din jacka. Alltså ju mer du identifierar dig med saker som inte är du, ju knöligare blir det. Och det är det jag brukar beskriva liksom ego utifrån de bokstäverna, E-G-O. Att E-et står för, i min tanke liksom, för egendomar. Att börja identifiera mig med mina egendomar eller saker jag samlar på mig över tid. Och det är även kroppen, är ju någonting som inte kan vara jag, utan det är något jag samlar på mig över tid. Men ju mer jag tror jag är min bil, mitt hus, mina pengar, mitt visitkort, så kommer det kommer bli svajigt. Det kommer bli jobbigt, för det finns alltid en finare bil, alltid lite mer pengar, alltid lite finare fru, som jag brukar säga. Alltså det finns alltid något mer. Du kommer inte till ro, för du tror du är något du inte kan vara. Och det är likadant G-et, som jag säger, ego, görande. Det vill säga prestation, applåderna, betygen, statusen. Alltså om jag tror jag är mina poäng eller mina betyg eller min prestation, då är jag också farligt ute. För det kan inte vara jag. Jag kan inte vara min prestation. Jag kan prestera, men jag kan inte vara det. Och sist då liksom O-et, som jag brukar säga, omgivning och omvärld. Om jag tror att mitt värde som människa baserar sig på vad andra tycker och tänker och tror, så är det också farligt ute. För då måste jag hela tiden anpassa ut efter vad alla andra säger och liksom tänker kring mig. Och det som börjar bli spännande då är ju, om jag nu inte är de här tre grejerna, vad är jag då? Mm. Och det är de frågorna jag tycker är så jäkla spännande att ställa sig. Vem är jag om jag inte är mina pengar, om jag inte är min prestation, om jag inte är det jag gör, om jag inte är det folk tycker? Då, för mig, det jag är då är liksom observatören av allt detta. Jag blir betraktaren av det, mina tankar. Jag är inte mina tankar. Jag är inte mina känslor. Jag kan bli betraktaren av det. Det är som att sitta i publiken och kolla på en MMA-match. Mm. Jag är inte där. Jag har en viss distans fram till buren. Men vi har ingen, många av oss har inte fått träna på det, vet att vi har en distans. Mm. Utan vi blir våra tankar, vi blir våra åsikter. Och då blir vi mycket reaktionära. Vi kommer att agera i affekt. Mm. Det blir knöligt. Så att här finns liksom jag tror det här finns något jätteviktigt vi behöver upptäcka var och en, att vad är jag egentligen och vad är jag inte, så vi har lite koll på det. Mm. Jag tycker det är så spännande, och jag märker det när jag är ute och pratar med tonåringar, till och med i åttonde klass, vi pratar om ego, kärlek. Wow. De man är ju med på det, man är så nyfiken. Så man behöver inte vara så reaktionär. Om någon råkar gå in i mig vid skåpet liksom. Och fan flytta, och fan gör. Och så börjar man titta på om jag inte hade varit egot, om jag hade varit i kärlek. Alla vet. Man har inte brytt sig. Och bara, oj, hur gick det? Men du är så laddad. Och det här, wow. Att sänka. Det finns ett jätteviktigt arbete där. Och det, för mig handlar det liksom om medvetenhet, andning. Chilla. Mm. Komma i kontakt.
För det är det som,
då kan vi få den här lilla distansen.
Ja, för det är det som skrämmer mig lite ibland. Det är just det där att man ser att det är så många som är väldigt egostyrda, och det är väldigt mycket som är baserat på precis allting du har sagt. Pengar, yrke, statusen. Och statusen blir du, och det är din identitet, precis som jag berättade för dig innan. Och de som har hört på det, ni har hört mig säga det här många gånger, men just när jag var i den här fasen att jag identifierade mig med PT, komiker, MMA, skådespelare, och att sen stå utan det och helt plötsligt så, vad fan är jag liksom, säljaren här nu som kränger mobilen? Men det här, det är ju inte jag. Och så blev det en chock. Mm. Tills jag kunde skala bort och inse att jag är egentligen bara Paul som gör olika grejer. Nu poddar jag, nu kommenterar jag med Malin, nu gör jag det här. Men jag är inte yrkena längre. Jag vill frigöra mig från dem, och jag vill inte slänga de här titlarna på mig. Jag är bara Paul, och jag bara råkar ha en podd, och jag bara råkar och gilla att konversera och meditera och allt annat vad jag gör. Men jag tror också, precis som du säger, det är livsfarligt när man börjar identifiera sig med allt det här. Och det är därför jag tycker de här samtalen är så otroligt viktiga, att det lyfts. Att folk börjar höra annat än att liksom, self-made, och du vet, 10 mil på banken liksom, då jävlar har du det här kvittot, och så har du den här fräscha bruden eller den här grabben, och så bara, då har du nått det, life 5.0. För det är först då du kan börja leva också. För det är också någonting som är livsfarligt, att man hela tiden skjuter upp det. För jag vet att du pratar mycket om att vara här och nu. Vilket, precis som med barn, blir ju sjukt besvikna när man säger imorgon, för att det existerar inte. Det är verkligen bara nu, och säger man imorgon, det är så långt borta när man är barn. Men sen när vi blir vuxna, då blir det på något sätt tvärtom istället. Då blir det som att vi placerar allting långt bort. Att det är först allt det här ska jag ha uppnått. Och jag var där så mycket. Tills jag helt plötsligt åker till Kanada och bara för första gången på 5 år träffar massa nya människor, och de började ställa mig frågor som, hur läget? Vad tycker du om naturen? Gillar du vår hike som vi är på nu? Och jag var så här, shit, jag har ju inte levt. Jag har ju inte levt. All fokus låg bara, när jag ville ledig från Peter ska jag hem och skriva skämt, och sen ska jag göra det här, och sen ska jag göra det, och sen ska jag det, och sen typ om 200 liv, då, när jag har uppnått, men då ska fan Paul börja leva, och då ska jag ut och resa, och då ska jag skaffa vänner. Och så inser jag att fan, här har jag gått runt och typ inser att jag har knappt en polare ens. Jag har bekanta, men jag har ingen riktig vän. Det är ingen som jag egentligen sätter mig med och verkligen för en konversation med. Och det är så tragiskt, alltså, när jag tänker tillbaka på hur lätt det är att fastna i det. Till att nu istället idag vill jag vara mer, okej, det är nu. Jag kan planera en resa sen, absolut, men jag behöver också befinna mig här. Jag måste stanna, jag måste andas, jag måste bli medveten, jag måste lyssna. Vad händer i mig i den här stunden? Men det är så jävla lätt att bara fly, och då blir den här självhjälpsboken så här, men vad fan, liksom, han kan dra åt helvete den här jäveln i den här boken, fan vad lackar jag i. Sen 2 år senare så är det så här, oj, det här är det bästa jag läst, fan alltså, som väckarklocka, och då börjar något.
Men det är det jag tänker också, som vad ska jag säga, det här när vi upplever att det är så stressigt och vi har så mycket att göra och det är så, alltså, nu kanske det låter konstigt, men jag har ju, jag tror att, alltså, det är mycket att göra i huvudet, men inte i verkligheten. Nej. Inte där vi är här och nu. Där är det oftast lugnt. Jag skulle nästan vilja säga att jag kan ibland vara förvånad över hur man kan vara så lycklig eller olycklig när det händer så fruktansvärt lite i ens liv. Mm. Det händer väldigt lite. Om vi verkligen tar ner det till här och nu. Jag brukar tänka att vi sitter, ligger eller står. Det är det vi gör. Och så gör vi någonting. Nu sitter vi och poddar. Det kommer en unge kanske förbi. Vi står och vänder en korv i en stekpanna. Eller vi står framför en klass och säger liksom stor bokstav heter A. Men det händer väldigt lite om vi verkligen tar ner det till nu. Mm. Och ofta när vi stressar upp oss liksom, om jag har så mycket nu, herregud, och imorgon har vi prov och allting. Så här, nej men vänta, vad händer nu? Jag kan ju fan inte sova, du fattar inte jag. Nej men vad händer nu? Om jag tar en bild nu med en kamera, klick. Och ja, jag ligger i en säng. Jaha, okej. Okay. Är något mer? Nej. Ja, en katt som gick förbi. Ja, okej. Okay. Men det händer inget. Utan det är vårt mind det händer. Mm. Och ju mer vi är slavar under mindet, om vi inte har hittat något mellan, om vi inte kan ta oss. Jag brukar alltid ställa en fråga till mig själv liksom när det drar igång. Vad händer på riktigt just nu? Alltså vad händer på riktigt just nu? Och då skulle jag vilja säga till 99% av gångerna så är det hur lugnt som helst. Jag står i en kö, sitter på ett försenat tåg. Det är ingen tid, det händer. Så egentligen kan jag kan nästan nu senaste tiden nästan bli förundrad och tänka så här, händer det någonting överhuvudtaget? Alltså det var hemskt vad lugnt det är egentligen. Men när vi börjar tro på våra tankar och inte när vi hoppar på varenda tanke, då blir det mycket. Då kan vi gå i däck utan att någonting har hänt. För det är, vi har inte lärt oss att manövrera, eller vad ska jag säga, vi har inte lärt oss hur vi ska funka gentemot vårt egna inre. Utan vi bara hoppar på. Vi tror till och med att tankarna är våra egna. De är ju inte våra. Det är väldigt lite tankar du och jag medvetet sitter och tänker. Utan det är en rörelse av energi. Tankarna är som materia som rör sig hela tiden. Så tänker i alla fall jag. Frågan är ju vilka jag ska hoppa på eller inte. Och jag behöver, det är som att stå på en perrong och se en massa tåg komma. Jag kan inte hoppa på alla tåg. Utan jag får välja med omsorg att nej, jag ska inte med det tåget. Nej, det skiter jag. Det ska jag på. Tänk om vi kunde få börja träna tidigt på detta med våra tankar. Att när den där tanken kommer, herregud, jag har föreläsning på onsdag. Vänta lite. Ska jag med? Ska jag med den? Jag har ju till och med i min kalender där det står när jag ska tänka. Jag har börjat liksom sätta av tid när jag ska gå in i den tanken. Så jag inte går runt och småtänker och småskvätter och småkissar överallt och oroar mig för det. Utan när den här tanken kom upp, den har jag ju tid för på torsdag klockan 1. Då ska jag gå in och tänka på den grejen. Men inte innan. Så det här är något vi kan jobba med så att vi inte är slav, så vi inte bara sitter och åker med helt hejdlöst. Och jag upplever att många som jag jobbar med, både utifrån coaching men också utifrån när jag föreläser och workshoppar, så är att man bara åker med. Man är inte själv den som styr längre, utan du bara åker med.
Jag känner igen mig i det där som du nämner, och det har att göra med när jag jobbar som PT. Så gjorde jag misstaget ibland att jag hade bokat upp med 4 kunder på rad, och då får du ju ingen rast. Men jag kunde ändå få in någon liten minut där. Och jag vet att jag var ofta så stressad. Ah, fan, om jag, fan, nu är jag snart ska ut och jobba med en minut här. Men så tänkte jag en dag för mig själv att, fast vänta nu, jag har en minut att göra ingenting alls. Så tänkte jag sätter mig bara här och blundar i 60 sekunder. Och jag behöver inte tänka på något. Helt plötsligt, det var de mest befriande 60 sekunderna jag hade innan jag slutade nästa kund. Mm. Och det gav så mycket energi. Och där började någonting förändras som jag började applicera väldigt mycket mer. Men jag märker det är verkligen så här, och det handlar bara om en sekund. Men det är galet hur vi ibland går in i det där som du säger. På onsdag, så är det så här, det är söndag idag. Och vi är redan inne på vad som händer på onsdag. Vi är så långt fram att vi börja gå igång ungefär som att liksom du står på startlinjen av ett 100 meters lopp, men det säger nej, du ska springa, du hinner springa flera maraton innan. Det är ingen brådska alls. Men vi vill hela tiden vara fram i tiden och fram i tiden.
Tänk då våra barn och unga liksom i skolan som är sådana framtidsprojekt, där kan ju liksom barn, vi spolar fram bandet 10-15 år. Mm. Alltså att allt, det mesta vi gör i skolan är för framtidens skull. Men det kommer ju ingen framtid. Det är det första jag säger till ungdomar. De har ingen framtid. Kommer aldrig att ha. Inte du heller, inte jag heller. Det är ingen som har varit där. Jag brukar skoja och säga att jag har väntat i snart 50 år. Men det har inte kommit någon framtid ännu. Utan det enda jag egentligen behöver ta omsorg och liksom på något sätt tacksamhet och värdnad över, det är detta andetaget. Att jag sitter här med dig nu, det är det enda jag har i mitt liv. Det är det enda som finns i mitt liv just nu. Det är det viktigaste, det mest fantastiskaste som jag upplever nu. Det är det enda jag behöver ta hand om. Att jag har en någorlunda fint möte med dig.
Mm.
Det finns inget mer. Det finns inget mer. Och jag menar, det är det jag menar med många ungdomar, att de skräms upp för framtiden. Att du går i skolan för du ska lära dig saker för framtidens skull. Nej, de är i skolan för nutidens skull. Det är det enda som är viktigt, hur barnen mår i skolan nu. Vi kan inte ha en tredjedel av våra unga som har ont i magen, kan inte sova, har ångest, psykisk ohälsa, utbrända. Det är det viktigaste att titta på, inte framtiden. Inte om du frågar mig, för att i och med att när framtiden kommer så är det bara ett nytt nu. Så är det ju det vi behöver ta hand om. Så när vi pressar på, du måste tänka på framtiden och tänker du ska gå och lalalalala. Nej, barnen är en realtidsvara. Ja. Vi är realtids.
Ja, men då, det jag vet att jag kunde känna under min... Nu, visst, jag visste vad jag ville bli, jag har alltid velat bli skådespelare. Det var min stora dröm. Sen att mina betyg var så dåliga att jag inte vågade söka Södra Latin. Det är en helt annan podd.
Mm.
Men jag tror där också, för att väldigt många som jag gick i skolan med visste inte vad de ville bli. Och att då ungefär ställa det kravet när man är typ, ja, men vi säger då från 13 år, nu i högstadiet ska ni börja klura vad ni vill göra. Gymnasiet, det är extremt svårt när man fortfarande bara hänger i verkliga nuet på ett vänster. Det blir väldigt långt bort, bara tanken om att ha gått ut skolan känns högst surrealistiskt med tanke på att den har pågått i nästan halva ens liv. Mm. Så att det är över om 3 år känns som overkligt, och på det ska vi veta vad vi vill göra för resten av vår existens. jag förstår inte riktigt den logiken och har väl aldrig gjort, och det verkar som att de flesta som sen går en utbildning blir ändå någonting annat. Jag kanske generaliserar precis som du har gjort lite här om andra grejer, men det får man göra, känner jag. Så jag vet inte, men hur skulle du vilja se det? Alltså, hur skulle du vilja ändra den med barnen?
Nej, men jag tänker igen, vi måste fråga oss själva, både alla, alltså inte bara barn, utan vi behöver fråga oss hur mår vi?
Mm.
Hur mår vi? Hur mår lärare? Alltså vi nu tittar på skolan, alltså vi måste ju titta hur vi mår. Och jag vet inte, men det här, men sen tror jag det har väl ändrats kanske lite, men jag menar så, alltså det var någon sån här rapport som kom för det ett gäng år sedan, men där man sa att de som går i förskolan nu, av de barnen som går i förskolan, 50% av dem när de söker sina första jobb om 20 år kommer jobba med jobb som inte finns ännu. Och det gör ju också så alltså man kommer, det är väldigt få människor som kommer efter gymnasiet få ett jobb och ha det hela livet ut. För så kommer världen förändras så jäkla snabbt. Även om du är på samma arbetsplats under hela ditt liv, så kommer den att förändras och transformeras flera gånger om. Så det yttre kan vi inte längre hänga upp vår tillit till. Utan återigen så måste vi bygga tilliten in i oss själva. Att vi kan agera i förändring. Att vi kan bygga oss själva. Det är det som är det viktigaste. Det egna inre arbetet nu är viktigare än någonsin. Men ganska långt fram nu så har man mer varit, vad ska jag säga, intresserad av det yttre. Att det är det yttre vi ska hitta tilliten, det är det yttre lyckan finns. Men det är dags att komma tillbaka nu, för det kommer inte funka så. Och då, jag har ju frågat, jag vet inte hur många tusen föräldrar liksom de här senaste 5-6 åren jag har varit ute. Hur många av er föräldrar jobbar idag med det som ni tänkte när ni gick i nian och sökte gymnasiet? Och det är så jäkla kul. Alltså det, när man tittar så är det ungefär 10%. Det vill säga en unge i varje klass. En två unga. Och den kommer ju inte bli högre, den siffran.
Mm.
Så återigen, det är inte det viktiga. Det viktiga är att ungarna väljer saker som de känner är kul nu. För det är den livsenergin, den livskraften, den hälsosamma energi i sig som kommer bära dem till nästa nu. Och då kan inte jag se hur det skulle kunna gå. Ja, det är klart att saker och ting kan hända på vägen. Men att liksom kämpa i 5 år och skada sig själv, gör något du inte vill, bara för att du tror sen. Och det värsta som kan hända då är om du får ett sånt jobb som du då kanske mycket pengar som du egentligen inte vill ha, men du alltså wow, vad blir det för liv utav det? Det så att nej, jag tror återigen vi föräldrar, var nyfikna på era barn, ha inte någon massa idéer om vad de ska bli. De är redan allt. De ska inte bli något mer. Var nyfikna, följ dem på resan, lägg dig inte i. Sen kan du sitta och prata med dem, vid rådslå eller ha lite funderingar. Men du har inget facit till ditt barn. Utan var nyfiken och se, wow, vad är det som ska hända här? Wow, du fick fast jobb men du sa upp dig direkt för att du hittade något annat. Wow, du ska ut och resa, wow. Men skyll på dina egna rädslor och dina egna projiceringar på barnet. Utan wow, gör dem till en wow-grej.
Ja. Det är inte väldigt vanligt att föräldrar gör det. Det var en kille som skrev till mig för något år sedan. Så skrev han, hej Paul, jag lyssnar mycket på din podd. Jag har sagt upp mig från mitt jobb nu för att jag rekommenderar folk att säga upp sig om de inte trivs. Han bara, jag är orolig. Så här, vad ska jag göra? Mina föräldrar är väldigt besvikna på mig. Just för det du sa. De var inte wow, utan det var istället de var besvikna. Liksom, jag har sagt upp det från ett bra jobb. Så jag bara, men ta det bara lugnt. Sök jobb som du har tänkt. Det här kommer lösa sig och hör av dig. Så skriv till mig igen. Och han hörde av sig sen. Jag vet inte hur långt efter, om det var en månad eller två. Han bara, du hade rätt. Allting löser sig. Jag har ett bättre jobb och jag har bättre betalt. Och det är ju det. Jag tror ibland även till er föräldrar som sitter och lyssnar. Var inte så jävla rädda. Om barnen vågar ta steget och ändå chansa. Så de är fortfarande unga. Det är inte 65-åringar som får för sig att sadla om och bli idrottare och göra Ingmar Stenmark-karriär, utan det är fortfarande unga och de kommer att prova olika jobb och behöver kunna få göra det utan att man ska vara, nej, du ser inte upp dig från en trygg ekonomin, du vet regeln, gå ut gymnasiet, ha ett jobb, lev det tills du går i pension, ha ångest och så börjar du leva när du är 65. Lycka framåt.
Men det, och det roliga, vad har inte löst sig?
Ja.
Vad har inte löst sig? Allting har ju löst sig. På något sätt löser sig allting när det löser sig.
Mm.
På något sätt. Sen att det händer saker, förändringar, men nog fastighet löser sig det. Det ordnar sig.
Mm.
Men jag skulle också önska att vi också odlar lite större tillit. Vi är burna. Det är inte du och jag som avgör liksom hur snabbt planeten snurrar eller om solen går upp eller ner, utan det finns något väldigt större än oss. Problemet är när vi tror att vi är det shit.
Mm.
När det hänger på dig och mig. Vi, de här små köttbitarna. Det kan ju inte vara så. Titta ut en stjärnklar natt och förstå att wow, det är något mycket större vi är en del av. Och att våga lita lite på det. Våga lita lite mer på livet. Det mesta du och jag, att, alltså du, varken du eller jag skulle kunna förklara hur vi kan sitta här idag. Ingen utav oss. Det är ett mirakel som inte går att förklara hur du och jag möts här.
Mm.
Om vi skulle titta tillbaka liksom våra föräldrar när de gjorde oss. Alltså, det är en sån detaljplanering från något större som inte vi ens kan förstå att du och jag kan sitta här. Med allt vad det innebär för att vi ska kunna vara här. Men vi glömmer ibland det. Vi ser inte miraklet i det här. Utan för vi är mer uppe i vårt egna lilla huvud.
Mm.
Wow. Så att här finns mycket. Wow, det finns mycket tillit att kunna vila i. Mycket mer än vad vi tror. Det är i alla fall, så tänker i alla fall jag. Jag säger inte att det är sant, men för mig är det en viktig del att ha med mig.
Ja. Jag kan inte mer än hålla med, och jag känner på något sätt också, för jag vill inte ta för mycket av din tid. Det här är ett jättefint sätt för oss att avrunda det här samtalet. Att det finns någonting, det är mycket större och hela den biten, och att vi sitter här idag, vi har det här mötet, vi för den här konversationen som vi har gjort. Folk kommer kunna lyssna på den, de kommer kunna tänka, ta till sig, tycka att vissa grejer kanske till och med är skit. Men i alla fall lyssna och liksom skaffa en tanke om det och kanske lyssna igen om ni blir provocerade, för då börjar väckarklockan ringa där. Så det har varit jättekul att verkligen få dela den här konversationen med dig. Och jag hoppas att vi i framtiden någon gång kan sätta oss på riktigt och verkligen spela in en kanske till och med en lång podd. Vem vet, kanske blir det en 3-4 timmars podd. Gunnarsson Del Valle går på djupet.
Ja, jag ser fram emot det. Ja. Det är spännande att få utforska, självklart.
Ja. Mm. Nej, men verkligen. Så jättestort tack Micke för att du har tagit din tid. Om folk inte redan följer dig på din resa, var hittar man dig då någonstans?
Ja, sociala medier, Instagram är jag där jag är mest aktiv. Micke Gunnarsson, där hittar man. Och sen har jag en app som heter Micke Gunnarsson och vänner, som man kallar den, är gratis till stor del. Där jag är aktiv och där vi kör livesändningar och coaching. Det är min egna liksom lekplats. Så det är väl dem. Sen får man väl googla och så kan man... Ja, jag tror allt finns ute, telefonen och allting. Jag är så transparent, det bara går.
Ja, men härligt. Jag tycker verkligen det. Gå in och följ på Instagram så får ni sköna visdomsord att spana in. Om det är så att det är första gången som ni lyssnar på den här podden, så är ju då Micke Gunnarsson intervju nummer 200 av en podd som har runt 240-250 avsnitt ute. Vill ni veta mer om mig och alla mina tankar, så kan ni scrolla runt efter det som heter Öppna mitt sinne, så får ni höra mig sitta och filosofera. Men kom ihåg att uppvaknandet, man vet aldrig när det sker, man vet aldrig när det börjar, men vem vet, det kanske börjar nu. Det kanske nu du känner att någonting skakar om i dig, så lyssna på det och låt vägen bara öppnas upp för dig. Så får jag säga tack för att ni lyssnar. Ha det jättebra. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.